Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay. Men det finns en märklig sak som är tydlig med Junias kropp. Och det är att hennes naglar, både på fötter och händer, gjorts i ordning och målats i en klarröd färg. Och hennes skola tillät då inte nagellack, så det här är någonting som mördaren måste ha gjort. Och eftersom det är liksom, det är helt okladdigt, vilket gör att polisen misstänker att det är något som har gjorts efter hennes död.
Åh gud, vad obehagligt.
Så jävla obehagligt.
Vi säger hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Allas vår mord mot mord.
Verkligen. Vårt gemensamma, vad heter det sånt man har i skolan? Grupp,
kärleksbarn.
Grupparbete. Aha,
nej.
Okay.
Det var inte det
du syftade på.
Det var, grupparbete.
Olika känslor på det. Alltså,
man är så trött på alla andra medarbetare som inte har dragit sitt strå till stäcken. En enda gång.
Vad sa du att man inte hade dragit?
Jag hörde att jag sa fel. Strå till stacken, inte säcken.
Jag gillar det. Men också, är det inte bara så att alla har känslan av att de andra inte har dragit sitt strå till säcken, om man säger?
Jo. Alltså vet du, apropå att jag sa fel nu. Mm. Så jag vaknade här om... Eller jag är ju vaken ganska mycket på nätterna nu för att jag har ett litet barn. Men så jag kunde typ inte somna om, för jag hade så här... total skämskänslor för att jag gjorde ett fall, för det här kanske är minst ett år sedan i alla fall.
Okay.
Där de var i Yosemite-parken. Och jag hela tiden uttalade parkens namn fel.
Yosemite.
Jag kunde inte somna om. Det var typ att jag bara, alltså, och du vet, för det var ju någon som bara så påpekade det också. Och det var typ att jag bara, jag vet ju att det inte heter så. Jag vet ju det här. Och du vet ju det här också. Och rättade mig inte en enda gång under podden. Och jag bara låg och bara, alltså folk måste tro att jag är dum i huvudet när de hör det där avsnittet. Och lite du också, eftersom du inte
rättade mig. Nej, alltså jag är med på ditt stupid old train. Det är,
och det är så kul. Och det är verkligen typ så här, det är ju som alla såna memes där man bara, när man liksom recountar vad man har gjort för typ jättelänge sedan. Jag får ju verkligen så. Och det här var verkligen ett sånt tillfälle när jag bara... Och idag blev jag påmind igen, för jag gick förbi en cykel av märket Yosemite.
Yosemite.
Åh, jag vet inte, en Yosemite-cykel i första uppsatsen.
Vi får se vad vi kan göra.
Ja.
Vi borde kunna få sponsrad cykel från Yosemite. Men alltså, jag kan typ inte ens... Det känns som att vi hade liksom en golden era för riktigt dumma felsägningar, som jag tror var för längre sedan än ett år sedan. Det jag menar med det är inte att vi inte säger fel nu, utan det jag menar med det är att våra lyssnare sedan flera år tillbaka vet om att det inte är någon mening att rätta oss. För att vi tar emot det så himla dåligt.
Så dåligt.
Och det är typ inte ens det att vi... För ofta så är det ju att vi, så där som du känner nu, att du bara, jag vet ju att det inte heter Yosemite. Så därför blir man nästan arg på budbäran som är så här.
Exakt.
För man bara, jag vet, jag är inte dum i huvudet. Jag förstår att du tror att jag är det, men jag är
exakt,
inte
man var det bara... liksom tillfälligt.
Ja, verkligen.
Högst tillfälligt, fast inför alldeles för många människor. Men
exakt.
Det var riktigt ångest faktiskt.
För det kan jag också känna. Vet ni vad, om man hade bandat så 270 timmar av er dumma prat, då hade ni också slipped up en och två gånger. Precis.
När ni ska dra ett strå till säcken så återkom.
Till säcken.
När ni ska ta ett flörtkula till säcken, då kan ni återkomma och säga att ni inte har gjort några fel sändningar.
Att ni, alltså, låt den som aldrig sagt Yosemite kasta första säcken.
Låt den kasta första stenen. I dare you. Okej, okay, lite kort om min vargtimma då.
Mm. Just det. Vad tänker du mer på i din vargtimma?
Men det är mycket sånt där. Ah. Typ, hur fan kunde jag vara en idiot som gjorde det här? Hur kunde jag liksom utsätta mig själv för den här situationen? Alltså mycket sånt där.
Får jag föreslå en till nattens pass?
Ja, tack snälla. Kör hårt.
Ja, men då tycker jag ändå att du kan gå tillbaka till den gamla godingen när du försökte pussa din dagisfröken.
You fucker. Alltså. Ah, det var fan. Usch, sluta.
Ur trauma.
Tyvärr, veckans avsnitt är inställt på grund av mobbing. Alltså det här är ju faktiskt mitt, det här är en sån grej då som jag kan anamma varje timme kring. Att varför håller jag på och berättar massa saker om mig själv hela tiden?
Men det är väl skittråkigt om man inte gör det, eller?
Ja, fast jag vet inte om jag tycker du är lika bjussig. Jag har ju uppenbarligen ingenting att komma tillbaka till. Jag har
ju
ingen tillbaka.
Du är ju bara för att du inte lyssnar på mig. Nej. Nej, men jag ska säga så här. Ett väldigt stort problem med innehållet i den här podden. Vet du vad det är? Det är att jag inte minns en enda sak.
Nej. Det är ju synd. Fast du minns ju allt pinsamt som jag har gjort uppenbarligen.
Men det är för att det är så roligt. Det är för att det är så kul. Jag minns ju allting pinsamt som Marcus har gjort med. Och ni är ju lite liknande samma typ av personer för mig. Som är att ni bara berättar olika roliga saker för mig. Som jag kan skratta gott åt. Och så är det som att jag liksom... Varje gång jag hör något dumt så känns det som att jag känner det bättre. Så blir jag typ glad av det. Och typ även full skratt när jag tänker på det. Alltså det är som att jag minns ingenting själv. Så att jag liksom... Jag kan tap into your memories. Lite så.
You're welcome.
Men tack snälla.
Jag har ju varit den här personen för en gammal... en av mina gamla bästisar som jag tyvärr inte har någon kontakt med idag. Jag älskade att påminna henne nu liksom när vi hade blivit mycket äldre. Om töntiga saker hon gjorde när hon var... Alltså du vet så 7, 8, 9. Och hon kunde hon blev väldigt mycket coolare än vad jag någonsin har varit.
Är det här därför varför ni inte är vänner längre?
Kan vara, jag vet faktiskt inte. Men det kan absolut vara att det var därför hon inte ville vara min vän längre.
För att du påminner henne om hon hade varit med i typ så Småstjärnorna på Roliga timmen.
Hon var
och gjort Skattman.
Men det var ju hon som, du berättade det, det var ju hon som tyckte att jag skulle uppträda på disco för att jag var så bra på att mima.
Ja, just det. Gud, jag tycker hon låter så supportive.
Ja, hon var, fast nej, för det var också att hon sa att jag passade bra i lugg, klippte min lugg och sen fick jag höra av alla killar i klassen att jag inte passade i lugg.
Alltså, gud, killar hatar lugg. Men en teori då, du var inte så bra på mima. Alltså det här var liksom framträdandets lugg, förstår du vad jag menar? Alltså hon försökte set you
nej.
Up.
Ja, alltså nu jag har inte tänkt så. Fast jag tror typ inte det, för jag är sjukt bra på mima.
För du berättar ju det här som att du bara, jag är ju väldigt bra på mima.
Här
är Exhibit A, bevisbördan, kommer från min gode vän som sa det när jag var 8 år gammal.
Okej, jag skulle göra ett löfte, men jag kommer inte göra det i podden.
Men vad skulle du göra?
Jag tänkte att jag skulle säga att jag skulle live podda. Nej, att jag skulle mima live när vi poddar live nästa gång. Men jag tar tillbaka
men,
det.
Men vet du vad? Men när jag tänker på det så vet jag ju om att du är väldigt bra på mima. Alltså jag kan ju se det typ framför mig. Ja. Du har liksom känslan. Du har, alltså det ser verkligen ut som att du sjunger. Det är inte alla som har den gåvan.
Exakt. Mm. Nej. Mm. Jag har the perfect amount of inlevelse.
Det hör du verkligen. För du överspelar inte heller.
Exakt.
Det här är men det längsta intryck vi har gjort på länge.
Verkligen. Haha. Men du, nog om det. Du chattade. Okej, nog om det, nog om mig. Har du sett någonting, hört någonting som du vill tipsa om innan vi börjar?
Nej. Jag har faktiskt inget. Jag har ingenting att gå på.
Nej. Okej.
Okay. Har du det?
Jag har typ inte heller det. Jag har typ inte heller det. Inte sen förra veckan.
Gud vad bra att vi hade annat att prata om då.
Ja.
Okej, hejdå.
Hejdå.
Så idag ska jag berätta om ett olöst fall från Sydkorea. Mm-hmm. Som har, alltså det är inte jättegammalt, det är typ 15, nej det är 20 år gammalt. Så det är ändå några år på nacken. Och alla de här sakerna, alltså var det är, när det är, att det är olöst, gör då att källorna i det här fallet skiljer sig åt en hel del. Och du vet, yeah, alla har typ sin egna lilla grej. Och det är så grundläggande person, saker som så här, vad huvudpersonen heter, som förändras på grund av vem som översätter det. Typ.
Okej, okay, jag fattar.
Så att i vilken ordning saker händer och vad som säger. Alltså det skiljer sig åt en hel del. Men jag har liksom gått på det som är mest trovärdigt och som är liksom återkommande, och jag har typ gjort en övergripande beskrivning, kan man säga, för att jag tycker typ att det här fallet är så himla,
alltså det,
ja, det grabbade tag i mig och jag blev ledsen och illa till mods, och jag börjar så här då. Eom Junya är 2003, 15 år gammal. Hon bor med sin mamma och sin pappa i Pyeongchang, vilket ligger då i norra delarna av Sydkorea, i provinsen Jeonggi kanske. Hyunjas pappa är militär och baserad på en bas i den här liksom stan. Och jag tänker att, alltså som jag tänker då, så är det typiskt då, när man kanske är militär, att man håller hårt i sina barns uppfostran. Alltså han är, men han är liksom så här, inte det att han är nog ganska strikt liksom. Ja. Och hon är också, Junya är väldigt väldigt väl uppfostrad. Hon liksom gör det som förväntas av henne. Hon är duktig i skolan, hon är artig och trevlig och liksom följer reglerna som hennes föräldrar har satt upp för henne, helt enkelt.
Mm-hmm.
Men trots det så har hon missat sin curfew den 5 november 2003. För efter skolan gick hon hem till en kompis, liksom en klasskamrat, och där har hon glömt bort tiden lite grann. Så nu är klockan efter 6 och hon är inte hemma än. 18.18 ringer hon sin mamma på sin mobil och säger att hon är på väg och hon ska ta en genväg och är snart hemma. Och genvägen är liksom som en liten så här bakgata, alltså den ligger i en stad, i den här stan liksom. Och den ligger precis i närheten av hennes skola, så det verkar inte som att det är ovanligt för henne att ta den här vägen typ. Men det är lite som en bakgata, och om hon tar den så borde hon vara hemma efter typ 10 minuter. Men Junya kommer inte hem, och när hennes mamma ringer tillbaka till henne en stund senare är hennes mobil avstängd.
Nej.
Snart är då familj, vänner och bekanta ute och letar efter Junya i Pyeongchang, men de hittar inte liksom ett spår av henne. Och polisen kopplas in och det gör stora eftersökningar, men ingenting hittas. Åtminstone inte på 3 veckor. För den 28 november hittar man Junyas skolväska, slips som då hörde till hennes skoluniform, och ett par anteckningsböcker mer än 7 kilometer från hennes hem. Och ett par veckor senare så hittar man också hennes skor och mobiltelefon och eventuellt också ytterligare några saker i närheten av den här första platsen. Och de sista grejerna, de hittas liksom bland massa skräp, men de är som att de har blivit, alltså skor och mobilen har liksom blivit som placerade på typ en hög med grejer. Så att polisen får känslan av att den som, alltså att det är någon som har placerat dem där för att de ska hittas liksom. Övriga kläder och flera andra av Junyas tillhörigheter kommer aldrig att hittas, och samtidigt då så går månaderna. I februari 2004, så vi har alltså gått från början av november till början av februari, då kallas soldater baserade på samma bas där Junyas pappa är positionerad in i sökandet för att kunna täcka mer mark. Och efter bara några dagar så ger insatsen resultat. Tyvärr då den värsta sortens resultat. Den 8 februari lyfter några sökande bort en stor kartong som liksom innehåller en tv, en tv-kartong helt enkelt, och som har placerats framför ett typ dräneringsrör under en väg. Och när de tittar in i röret så ser de då någonting som kommer visa sig vara Hyunjas kropp. Och hon har då varit borta i 95 dagar.
Men fy.
Det är inte helt lätt att avgöra vad dödsorsaken har varit. Överkroppen har kommit mycket längre i förruttnelseprocessen än underkroppen. Vad det beror på förstår jag inte helt och hållet, men det verkar som att man antyder att det har att göra med att det är liksom benen har varit mot ut alltså mot närmare ut närmare öppningen av röret, så heter det, och medan liksom överkroppen har legat, hon ligger som i nästan, om du tänker dig att man drar upp benen mot bröstet och sen så lägger man över dem åt ena sidan och sen så ligger hon med huvudet åt andra sidan typ. Så hon ligger nästan som en liksom ihopklämd fosterställning typ. Så att, men att då att överkroppen är, har liksom har kommit så långt i förruttnelseprocessen gör att det är väldigt svårt att liksom kunna konstatera dödsorsaken helt enkelt. Men det man kan konstatera är att man varken ser spår av liksom våld, man ser inte heller några spår av så här ligaturer, att hon har varit bunden, och man ser heller inga spår av sexuellt våld mot underkroppen. Men det finns en märklig sak som är tydlig med Hyunjas kropp, och det är att hennes naglar, både på fötter och händer, gjorts i ordning och målats i en klarröd färg. Och hennes skola tillät då inte nagellack, så det här är någonting som mördaren måste ha gjort. Och eftersom det är liksom, det är helt okladdigt, vilket gör att polisen misstänker att det är något som har gjorts efter hennes död.
Åh gud, vad obehagligt.
Jag vet, det är fruktansvärt, det är verkligen så jävla obehagligt. Och polisen har då inte mycket att gå på. Det finns ingen välutvecklad typ inga liksom rättsmedicinska eller rättstekniska metoder i Korea eller så vid den här tiden, åtminstone inte så mycket. Och så att de börjar kolla på det de har liksom, och de kollar på den här tv-kartongen, den leder ingenstans, och så kollar de då på nagellacket, och planen är förstås att försöka hitta var det har köpts för att då kunna hitta en köpare. Polisen pratar med folk som jobbar i affärer som säljer nagellack i området, men det finns, du vet, det finns inga övervakningskameror eller så att gå på, utan det är rena vittnesmål. Och de vittnesmålen är så här, ja, det är en person som pratar om att det kom in en man och typ stod och valde mellan två stycken röda nyanser nagellack under jättelång tid och typ frågade, alltså du vet, frågade personalen, och att de tycker att det är konstigt att typ en man köpte det, vilket är såhär, ja, det kanske, alltså, antingen kanske han ville måla naglar, men det kan också varit en present. Alltså du vet, det är liksom den typen av vittnesmål som kommer in, för att man är så här, har ni sett något konstigt? Det är liksom på den nivån som utredningen måste vara typ. Så att det är liksom inte supertydligt sådär. Och samtidigt så inser polisen att nagellackets ingredienser faktiskt inte verkar stämma överens med ingredienserna i de liksom väletablerade nagellacksproducenterna de kollar på. Så att, alltså färgen stämmer liksom inte överens med vad som brukar vara i nagellack.
Okej.
Okay. Och det är alltså inget lack då från ett välkänt, väletablerat ämne. Märke heter det.
Märke, ja.
Så det är också en dead end. Det finns några andra misstänkta på mer eller mindre goda grunder. Det känns som att de går på alla spår som de kan komma på. Mitt emot Hyunjas skola ligger en affär som ägs av en man som har en bil som matchar en som har setts i området under tiden Hyunja försvann. Som jag förstår det så ligger ju dock den här bakgatan i närheten av skolan, vilket borde innebära att den ligger i närheten av hans affär också. Men hur som helst, i mannens bil, i bagageluckan som jag förstått det, så hittas hårstrån från en kvinna, och i butikens, alltså han har ett sånt, liksom, han har liksom ett bakrum i butiken där han framkallar bilder, ett sånt liksom dark room typ. Och när man kollar det...
Du kommer
det
ihåg den filmen?
Nej.
Eller den hette inte Dark Room, med One Hour Photo heter den, med Robin Williams.
Nej, var den bra?
Nej, jag tror inte det var så bra, men den var ganska obehaglig.
Okej, jag förstår. Det är något lite obehagligt med, eller det har ju utspelat sig en och annan obehaglig scen i ett sånt framkallningsrum.
Ett sånt mörkrum, ja.
En och annan stalker har gjort sin grej. Exakt. I en film. Ja, men det man gör här är att man går in och så använder man sån, du vet, sån blå lampa. Vad heter det? Och sån spray som man alltid har. Ja, men så, exakt, sån riktig criminal, CSI-grej, liksom. Och då lyser det rummet upp, typ. Men det visar sig att det är... Det kan typ reagera på något annat som inte är mänskligt DNA också. Och de typ hittar spår av det. Så att han avskrivs som misstänkt. Polisen tittar på välkända sexualbrottslingar i området. Men det leder ingenstans. Det finns också tankar om att gärningspersonen skulle kunna ha japanskt eller indiskt ursprung. Eftersom man säger då att nagellack tydligen används för begravningar av unga tjejer. I vissa delar, ibland, i de länderna typ. Som jag förstår det så börjar polisen gripa invandrare utan uppehållstillstånd lite grann. Ja, som de gör i, efter det. Då verkar, det verkar vara på mer eller mindre random, kan man säga. Och efter det så börjar typ fly folk som inte har, som saknar uppehållstillstånd, liksom fly från Ponchon i typ tusentals för att man är så liksom rädd för att polisen är på jakt efter den här gärningspersonen. Liksom. Och efter det här så kallnar fallet rejält och Junias familj tvingas då stå kvar utan att veta någonting om vad som har hänt deras dotter, liksom. Det går 15 år, sen börjar det röra sig igen. Hur och varför det börjar röra sig är lite oklart, eller vilken ordning det händer i. Antingen så träder ett nytt vittne fram och det gör att fallet tas upp i ett tv-program om olösta fall. Eller så tas fallet upp i ett tv-program om olösta fall och därför träder ett vittne fram. Lite oklart. Men båda de två sakerna händer i alla fall. Och det här händer 2019. Det här nya vittnet som kommer fram är en kvinna som var 20 år när Junia försvann. Och hon bodde och jobbade i Ponchon. Och lite drygt en vecka innan försvinnandet så var hon på väg hem från jobbet när en man som satt i en vit bil stående vid... Det verkar vara typ en bilmekaniker. Han liksom ropar på henne inifrån bilen och erbjuder henne skjuts. Och hon tycker att det är svårt att säga nej. Alltså han är... Det är som att han liksom inte riktigt accepterar ett nej, sådär. Han är väldigt pushig, liksom. Så till slut känner hon att hon måste tacka ja, vilket, ja, det är så jävla hemskt. Och hoppar in i bilen. Och mannen som kör, han är mellan 20 och 30 år gammal. Han är 170-175 centimeter lång, har brunt hår och bruna ögon, är smal, har smala långa fingrar med väl manikerade naglar och som är lackade med genomskinligt nagellack, vilket hon reagerar på. Han frågar hur gammal hon är och verkar liksom chockad och typ lite så taken aback när hon säger att hon är 20. Hon har bett honom släppa av henne på ett visst ställe, men när han typ kör förbi det stället så börjar hon liksom rycka i dörren för att försöka fly och typ skriker till honom att stanna. Och efter ett tag så gör han faktiskt också det. Så han typ stannar, öppnar dörren, hon typ kastar sig ut och sen så gör han typ en ursväng och bara gasar iväg, liksom. Och han, hennes känsla är supertydligt att hon är övertygad om att han har försökt kidnappa henne. Men att han har ångrat sig när han hörde då att hon inte var... Alltså att hon var 20, liksom, att hon var vuxen. Typ. Mm. Och också då att hon ändå gör motstånd. Hon är så skakad efter den här händelsen att hon åker direkt hem till sin hemstad där hon stannar en vecka. Och när hon är tillbaka i Ponchon en vecka senare sitter Junias saknade fischer överallt. Och hon har då sedan dess varit övertygad om att mannen hon mötte var Junias mördare. Men hon har aldrig vågat komma fram för hon har varit liksom jätterädd för det. Så det är först nu, 15, typ 16 år senare, som hon faktiskt berättar vad hon har varit med om. Hon säger att hon gör det för att nu har hon, alltså hon har blivit mamma till en dotter, liksom. Och känner typ att hon inte kan hålla inne på det längre, liksom.
Gud vad hemskt.
Jag vet. Och det här är uppenbarligen ett liksom random vittnesmål, om man ska säga. Man vet ju inte om det faktiskt är någonting. Det är ändå lösa. Det är verkligen indicier, typ. Men ens det, det är så. Hur som helst. Men man gör i alla fall en skiss utifrån hennes vittnesuppgifter. Hon får till och med gå i hypnos för att komma ihåg mer.
Nej.
Jo, och hon gör det i ett tv-program. Jag vet inte om det är...
Gud, hade aldrig ställt upp i tv.
Men är man inte lite sugen på att testa hypnos ändå?
Alltså, jo, alltså jag skulle absolut ställa upp på hypnos.
Ska vi göra
men
det här?
Men inte i tv.
Nej, gud nej, så pinsamt.
En när man, tycker man, gör
när man tror att man är en höna. Ja.
Okay,
Camilla,
det
Camilla du vet, min kompis, hon har blivit, hon har blivit hypnotiserad i radio samt filmad ändå. Jag hade aldrig ställt upp. Alltså jag är inte
jag känner igen
så
där.
Skön.
Hon har väl pratat om det här i podden.
Jag är verkligen inte så skön.
Nej, inte jag heller. Gud, det tog heller. Alldeles för självmedveten för det.
Jag vet, tänk den varje timme efter det.
Alltså fy fan.
Du kanske kunde bli hypnotiserad och glömma den där pussen på förskolläraren.
Sluta!
Jag kommer med läsningar. Hur som helst.
Hej då!
Hej då! Ja, men hon får då gå i hypnos för att få liksom tydligare minnesbilder. Och efter ett tag kommer ytterligare en person fram och berättar att hen har jobbat med en man på en bilmäck i Ponchon vid den här tiden som hen tycker var väldigt märklig och dessutom lik den här skissen. Här är ju svårt då att veta vad som är vad, för ganska mycket är så här, ja men de tyckte att den här killen eller den här mannen var konstig, men en del av det är typ att så här, han var väldigt feminin, han var typ rädd för saker. Han, och sen så verkar han haft lite så tvångsbeteende att tvätta händerna väldigt mycket. Men det de säger också är då att han hade välmanikyrerade naglar, genomskinligt nagellack och då som sagt var lik skissen. Så polisen är så här, det här, det kanske ändå finns någonting här. Liksom. Och då under den här perioden så undersöker polisen också nagellacket på Junias händer igen och inser då att det finns en chans att det inte är nagellack alls, utan i själva verket att lacket har varit, alltså det har en hel del gemensamma ingredienser med billack.
Okej.
Så det finns teorier om att så här, ah, men det kanske hänger ihop det här då. Liksom, den här personen jobbade på den här bilmekanikern. Han kanske hade tillgång till den typen av färg. Och han kanske använde det för att lacka hennes naglar. Återigen, ingenting är ju säkert. Liksom. Men mannen med de här fina naglarna som jobbade på bilmekan går inte att prata med. För han dog i cancer några år innan tipset kom in. Så här tar det liksom tvärstopp igen och det här mordet då på Eom Junya, det är ett väl ihågkommet och uppmärksammat koreanskt olöst fall och man kan ju inte annat än hoppas att, att nu när man kanske har tillgång till bättre forensiska metoder och liksom rättsmedicinska tekniker att man kanske kan komma närmare att få reda på vem det var som mördade Junya för att hennes familj någon gång då kan få reda på vad som hände med deras.
Nej! Alltså jag vet att du sa att det var olöst, men
Jag tror väl att du inte spelade in eller någonting.
Jaha, nej.
Alltså, det här var varför jag flaggade för det från början, för att jag ville att du inte skulle bli så besviken på slutet. Men ja, jag vet, det är jätte, som vanligt, är det så himla, himla frustrerande och det är så himla, himla sorgligt. Och det är liksom en 15-årig flicka och det är så jävla, jävla
hemskt. Det är hemskt.
Det jag kan säga som jag inser nu att jag inte har skrivit upp är att i samband med att det här tv-programmet gjordes så kom det typ kriminaltekniska eller kanske rättsmedicinska experter som sa att det fanns en, alltså det fanns tecken som tyder på att hon kan ha blivit typ inte ens strypt utan att man typ har dratt bak huvudet på något sätt som har gjort att lufttillförseln har liksom stoppats av typ. Jag har då sett
ett
klipp på jag har sett ett klipp på YouTube-kanalen Dark Asia with Megan som har rubriken Murderous Obsession Over Nails, Ponchon Nail Polish Murder, och det skulle jag säga är typ den bästa och mest sammanhållna beskrivningen av fallet som finns liksom på engelska. Jag har försökt kolla på en del koreanska klipp men YouTubes översättningsfunktion är inte riktigt där än. De översätter typ hälften. Man bara, tack snälla. Jag har också läst en del mer eller mindre direkt översatta texter. Det var en jag skickade till dig där det var att han hade att han hade brown
eyeballs.
Eyeballs were slightly brown eller någonting sådär. men där har jag bland annat då läst på sajter som Day Day News och Korea by Me där rubriken är True Crime Korea The Red Nail Polish Murder. Sen har jag läst på The Smart Local under rubriken Six Unsolved Crimes in Korea That Will Send Chills Down Your Spine and Keep You Up at Night. Och den är då skriven av Lu Xuan Lin. Så det var mordet på Eom Junya.
Väldigt sorgligt.
Jag vet. Jättesorgligt.
Väldigt sorgligt. Blott 20 år gamla bestämde sig Erika Grace och Benjamin Seyfried för att gifta sig. Erika verkar liksom alltid ha varit en så kallad high achiever. Du vet, hon var så jätteduktig i skolan. Hon var en av de absolut bästa i hennes college basketlag. Och hon verkar vara liksom en...
Type A person.
Ja.
Personality.
Good girl genom hela sin uppväxt. Och en intressant grej som liksom är speciellt och som kommer vi kommer och som jag kommer komma tillbaka till är att hon var så här otroligt förtjust i restaurangkedjan, kanske är typ att kalla det för mycket, men Hooters.
Jävla cool girl grej, ja, eller?
Hon samlade typ på så här såna linnen som servitriserna har som arbetar där.
Okay.
Jag har aldrig varit där, har du det?
Nej. Nej, det har jag inte.
Nej, jag vet inte. Min enda relation till det är, du vet, den filmen med Adam Sandler som heter Big Daddy eller något sånt där.
Just det. Vet du vem som, min enda relation till det, eller min liksom starkaste relation till det är att Britney som är tillsammans med Jax i Vanderpump Rules. Hon jobbar där när de blir ihop.
Just det.
No, hon flyttar till LA från Kentucky. Okej. Okay.
Ja, så jävla bra. Okay. Han då, Benjamin, var till skillnad från Erika inte alls duktig i skolan, utan han verkar snarare vara typ så här, en ganska stökig person. Han beskrivs som en thrill seeker och verkar ha gjort väldigt mycket saker mest bara för att få en reaktion från folk. Han har, och det här som jag ska nu ge som exempel är, alltså...
Jättemånga.
Ja, och det är ju fruktansvärt sätt att få uppmärksamhet från, och det betyder nog mycket mer än bara att han vill ha uppmärksamhet. Han har nämligen ett stort hakkors tatuerat på sitt bröst.
Okej.
Okay. Jag vet inte mer om han har typ sån nazist, liksom, eller det har han ju uppenbarligen, annars skulle han inte tatuera in det. Men det beskrivs liksom i källor som att det är typ en sån grej.
Flippig.
Exakt så.
En jackassig kille.
Typ så. Mm.
Perfekt, men det tar sig uttryck. Man bara, ja men jättebra. Vad bra. Gärna gör det här folkmordet till din flippiga grej.
Exakt. Fruktansvärt. Men han, det är precis, vi kommer inte gilla honom någon gång genom hela historien. Så att,
okej, så att det, men det är fritt fram. Det är fritt fram.
Ja. Han hade däremot planer då på att gå med i militären och han genomförde en sån här Navy SEAL-utbildning. Men han missköter sig typ helt otroligt mycket där. Och det verkar som att det blir värre när han träffar Erika. Ah. Så att han missköter sig liksom till den grad att armén typ drar tillbaka hans diplom och bara, du är absolut inte välkommen att tjänstgöra i den amerikanska armén. Så Erikas familj var liksom så då inte helt överlyckliga när hon gifte sig med Benjamin. Eftersom
men gud, jag hade glömt bort att hon skulle gifta sig.
Ja, och de är 20 bast.
Oh! Ja. Vilket flippigt bröllop han vill ha.
Det fattar man ju liksom. Han är ju någonting helt annat än vad hon har varit hela sitt liv. Fram tills att hon typ träffar honom i princip. Men inte heller Benjamins familj är överlyckliga över att de två har träffat varandra. För enligt hans familjs uppfattning då, så är det på grund av henne som han tappar greppet totalt. Liksom.
De är inte bra för varandra.
De är dåliga för varandra.
Mm.
Och han tar mer och mer avstånd från sin familj när han träffar henne. Det är typ, han har liksom bara ögon för henne. Typ. Men de är i alla fall jättekära och efter att de har gift sig så flyttar de till Altoona i, jag vet inte om man uttalar så, men Altoona. I Pennsylvania. Altoona, heter det? Nej, men sluta nu.
Ska vi inte köra lite olika så kommer det rätt någon gång.
Altoona. Altoona.
Altoona. Altoona. Okej, säg nu.
Chicken of the sea. Nej. Du fattar det. Okay, det ligger i alla fall i Pennsylvania. Och det är i närheten av där Erica växte upp. Och de öppnar en liten butik som specialiserar sig på scrapbooks. Som ju känns som att det är typ stort i USA. Att man scrapbookar. Ja. Och det är ju typ liksom pysselböcker, fotoalbum och sådana saker. Så här. Vilket känns ju väldigt smart för en som jag som aldrig har gjort sånt. Men precis, det är ju mer stort i America. Everything's bigger in America.
Oh, inte minst scrapbooking-intresset.
Alltså scrapbooking-communityt.
Gigantiskt. Absolut, det.
Ja. Men utöver att de då driver den här lilla nischade butiken tillsammans så har de också ett annat gemensamt intresse och det är nämligen ormar. De har flera exotiska ormar och som heter typ... Alltså, okej, det här är också verkligen ett tecken på att han är absolut nazist. En av ormarna heter Hitler. Och en heter typ så... Alltså, vet, de är idioter helt enkelt, de här två.
Förlåt, men fan vad konstigt den här scrapbooking-intresset. Eller vad klistrar de in i sin bok? Är det liksom bilder på Hitler typ? Eller vad är...
Ja...
Vet du vad, det känns som att han ritar mycket i sin bok. Du vet sådana coola S man gjorde på mellanstadiet.
Alltså, när du ställde den frågan så hann jag precis tänka sådana S innan du sa det. Fy fan vad sjukt. Absolut. Absolut.
Absolut.
Man var ju lite mallig när man hade lärt sig göra
det. Det är liksom USAs enda scrapbooking-affär med tredje riket-tema.
Men fy fan vad hemskt. Ja, men det är det ju. Eventuellt. Det är det ju. Jag kan inte garantera det, men eventuellt. Men den 31 maj 2002, då har Eric och Benjamin varit gifta i 4 år, så var de på Hooters. Och jag vet inte, de har väl tittat på, ätit chicken wings och typ druckit öl. Och jag vet inte, kollat på servitriserna typ, som jag antar att det är det man gör när man är där. Mm. När de lämnar Hooters så har de med sig massa grejer därifrån. Olika t-shirts. Skyltar till bilen där det stod till exempel Follow me to Hooters och massa andra sådana dumma grejer som de liksom sålde där. Och de går ut till sin bil, en Jeep Cherokee som jag tyckte var typ den coolaste bilen när jag var liten. Och när de höll på att packa in i bilen så kom polisen fram till dem. För att de som arbetade på Hooters hade ringt polisen för att Erica och Benjamin har helt enkelt inte köpt de här souvenirerna, utan de har snott dem.
Oj.
Ja. Och när polisen då kommer fram till Erica och Benjamin för att prata om stölden, så hittar de inte bara alla de här t-shirtarna, skyltarna, kepsarna, muggarna, vad det nu kan ha varit, utan de upptäcker också att Erica och Benjamin har 3 pistoler med sig i bilen. Och när polisen hittar de här pistolerna så blir de ju såklart så här: okej, okay, what the fuck? Här är ett ungt par som har stulit massa Hooters merch och som av en händelse bara har 3 pistoler. Liksom, vad är det här för konstigt? Mm. Liksom? Och det kanske... Ja, det är konstigt tycker de ju såklart. Men, och jag tänker typ att det kanske inte är så konstigt för alla, känns som att alla har pistoler i USA.
Ja, nej, det här är väl typ en vanlig, helt vanlig dag i USA. Du har rånat Hooters på merch och här är dina 3 pistoler och en orm som heter Hitler.
Exakt. Everything's not great in America.
Verkligen.
Men det som kanske också då triggar deras nyfikenhet lite extra är då att Erica får en ordentlig panikångestattack. Och det här får hon liksom då och då. Och hon har därför också medicin för, liksom, som hon tar för att dämpa de här attackerna.
Mm.
Så hon börjar liksom kanske typ så inhalera att hon vill ha medicinen, eller du vet, på något vis så här, så kommer det liksom, de fattar att hon behöver ha medicin. Så polisen frågar var hon har den och försöker hjälpa henne att få fram medicinen ur sin väska, ur hennes väska. Och i väskan så hittar de då inte bara hennes medicin, men de hittar också 2 ID-kort som tillhör 2 helt andra personer än Erica och Benjamin. Mm. Och de här ID-korten tillhör en man som heter Joshua Ford och en kvinna som heter Martha Crutchley. Och det visar sig då att både Joshua och Martha, som är ett par, är anmälda försvunna. De har inte synts till på 6 dagar. Och du vet, det är deras jobb och familj som har varit så här. Det är något som verkligen inte stämmer här, helt enkelt. Så nu är polisen on high alert, kan man väl verkligen säga. De plockar in Benjamin och Erica och tar sig sedan till parets lägenhet för att se om de kan hitta några liksom, spår eller några, du vet, några clues på vad som kan ha hänt Joshua och Martha. Mm. Eller varför de har deras lägg. Och dessvärre så kan de hitta det i lägenheten, för i deras lägenhet då så hittar de blodspår efter Joshua och Martha i badrummet och i soppåsar som finns i fastigheten som kan kopplas till Benjamin och Eric. Mm. Och det dröjer inte länge efter att de har gripits innan Erica erkänner, eller hon börjar liksom berätta vad som har hänt, men hon säger ju såklart att allting är Benjamins idé. Så det som Erica berättar har hänt, hennes liksom version är då det här. Hon och Benjamin har träffat Joshua och Martha ombord en buss som jag tolkar det som är på väg. Det är typ någon slags partybuss som det verkar, tycker jag.
Va?
Och den är på väg till en nattklubb som heter Secrets.
Mm.
Stavningen är S-E-A-Crets. Secrets.
Alltså, som att det är...
Inte för att det spelar någon roll, men det ligger vid havet.
Eller
vid
vattnet.
Det spelar egentligen. Det är helt oväsentligt verkligen för historien.
Men jag tyckte, jag tyckte det var bra att du sa det. Jag tycker det adderar någonting för mig.
Ja, bra. Tack. Men de fyra börjar prata och Erica och Benjamin har då typ inte cash för att betala sin bussresa. Så Joshua prösar för dem och de gör upp då om att Erica och Benjamin bjuder på en drink, ska bjuda på en drink när de kommer fram till Secrets som tack då, eller för att betala tillbaka. Så när de kommer fram då så hänger de här fyra och de har jättetrevligt, och när kvällen börjar lida mot sitt slut på Secrets så frågar Erica och Benjamin om Joshua och Martha inte vill följa med till deras lägenhet för att fortsätta festa. Och de tackar ja. Men väl hemma i deras lägenhet så skiftar den här trevliga stämningen snabbt. För enligt Erica då så har Martha och Joshua försökt stjäla hennes handväska och en ring som hon har ärvt på sin mormor. Och efter att de har då stulit det här, de här två sakerna, så har de försökt gömma sig i badrummet. Och när de då har gömt sig där så alltså de blir osams typ helt enkelt, och de gömmer sig med hennes väska och hennes ring i badrummet, vilket ja. Och då säger Erica då att Benjamin har sparkat in dörren till badrummet och sen har han då skjutit båda två för att typ så här, ja men i något slags försvar typ, för att de blev utsatta för rån i sitt hem. Och efter att han har skjutit dem då så har Benjamin styckat kropparna. Och efter det så har Erica och han gjort sig av med kropparna i en container.
Det är inte en helt okonstig historia.
Inte en helt okonstig historia. Men det blir konstigare någon vecka senare. För då får polisen kontakt med en kvinna vid namn Melissa. Hon berättar att hon och en manlig vän också har träffat Erica och Benjamin på en klubb. Jag vet inte om det är på Secrets eller om det är någon annan klubb någon annanstans. Och de har hängt, de fyra, precis som Joshua och Martha har gjort med dem. Och precis som då Joshua och Martha har de då tackat ja till att följa med dem hem när klubben väl har stängt. Väl hemma i deras lägenhet så har Erica och Benjamin från ingenstans börjat anklaga dem för att ha stulit Ericas handväska. Något som då Melissa och hennes kompis absolut inte har gjort.
Nej.
Men sen blir då Erica och Benjamin väldigt så hotfulla snabbt och hotat dem med pistoler. Mm. Och, sen, och de är ju skiträdda såklart, Melissa och hennes kompis, och bara, fan är det här som händer liksom? Men det är någonting som händer som gör då att de helt plötsligt så här, gå härifrån bara. Ni har en jävla tur liksom, för att det var ett annat par här för någon vecka sedan som inte hade samma tur, men nu får ni gå härifrån typ. Skitläskigt. Så de bara drar och vet, fattar liksom typ ingenting vad som har hänt helt enkelt. Men när polisen då har kommit i kontakt med Melissa, eller när Melissa har berättat den här historien då som hon har upplevt, så blir det ju tydligt för polisen att så här, det är inte som Erica säger, utan de har ju haft uppsåt att göra det här. Mm. Du vet, de har det blir då tydligt att så här, den historien som Erica berättar, den stämmer inte, utan de har liksom ändå typ faktiskt tyckt att de typ har lyckats med det här första gången, och så har de försökt göra det igen. Och sen så är det någonting som då stoppar dem, och det ska sen då, det verkar som att anledningen till att de inte gör det mot Melissa och hennes vän, gör exakt samma sak då, är för att deras hyreskontrakt går ut typ dagen efter, så att de tänker att de inte hinner städa. Jag vet inte om det är sant, men
men det finns sådana teorier då, liksom.
Det finns en sån teori, och det är kanske någon som har sagt det sådär. Men det visar sig sen också att Erica har haft på sig antingen Martha eller Joshuas ring runt halsen i en kedja när hon grips, och det tar liksom lite tid från att hitta det. Den har liksom rester av blod på sig. Så att efter att de har gjort det här, så har hon alltså stulit en ring från någon av dem och liksom, du vet, inte tvättat den, utan bara hängt den runt sin hals. Så att du vet, bara så här, hon typ njöt av det här och ville typ bära med sig sitt, liksom en liten souvenir efter typ. Det är då polisens tolkning. Det är inte hon som har sagt att det var så. Nej. Men hon hade ringen runt sina. Polisen hittar också bildbevis i typ någon form av scrapbook. Kanske. Det är också så här, jag vet inte om det är någon som typ skriver om historien lite för att det passar bättre, men det sägs att det var det.
Ja.
Där Benjamin poserar med dels en toalettdörr som har två skotthål genom sig. Ska berätta mer om det sen. Och när han poserar med delar av Joshuas kropp efter att han har mördat honom.
Så jäkla
hemskt verkligen. Och den här dörren då med två skotthål i visar ju att Benjamin alltså har skjutit dem genom dörren. Och det beskrivs i, jag lyssnade på en podd om det här fallet, och där berättas det som att när Martha och Joshua har tagit sin tillflykt i panik till badrummet så har, liksom försökt, för att försöka gömma sig, så har Erica typ liksom lyckats hänga sig ut genom ett fönster typ för att se in i badrummet, och sen guidat Benjamin typ när han kan skjuta dem genom dörren. Så jäkla läskigt. De är sjukt beräknande och jätteobehagliga helt enkelt, Erica och Benjamin. Men båda de två pekar som sagt på varandra, och båda deras familjer försöker vara så karaktärsvittnen och vittna om att varken Erica eller Benjamin var den här typen av kallblodiga mördare liksom. Men trots då att de pekar finger på varandra, så döms Benjamin för dråp och first degree assault av Martha, och frias från alla åtal kring Joshuas död.
Okej.
Det är skitskumt. Ja, jag fattar typ inte riktigt heller. Han döms till 38 år i fängelse med chans till frigivning då 2021. Och han ansökte om frigivning, eller som parole liksom. Men fick avslag under våren 2022. Och han kan ju fortsätta att söka hur mycket han vill. Men om han inte beviljas det, så kommer han oavsett komma ut ur fängelset år 2030. Och Erica då, hon dömdes för dråp för att ha tagit livet av Martha, och för mord för att ha tagit livet av Joshua. Och jag vet typ inte exakt hur bevisen har sett ut för att få dem att döma så här. Jag vet inte om man har kunnat liksom visa på att hon var den som faktiskt typ sköt dem. För hon säger ju att det inte var så. Och båda två verkar ju liksom verkligen varit högst involverade. Så att jag kan faktiskt inte svara på varför exakt de har fått så olika domar. För att hon får då livstid i fängelse plus 20 år. Men hon kan då söka parole nästa år, 2024. Så jäkla hemskt och så jäkla sjukt. Och så himla obehagligt att man, det här har vi pratat om massa gånger i podden förut, men man tror att man är trygg liksom när man är med en kompis eller med en partner eller vad som helst. Och
typ man har haft kul tillsammans under kvällen, exakt. Allting har verkat helt normalt, och så är det just den här som ju är ens liksom så jävla rädsla man har, det här hur någonting plötsligt vänder liksom.
Ja, för det har man ju varit med om, fast det är en väldigt mycket lättare skala, typ så här,
exakt.
Vad, vi hade ju skitkul, varför bråkar vi nu? Alltså,
ja.
Och sen så det här liksom upphöjt till fucking tusan. Men det var i alla fall de otroligt hemska och sorgliga morden på Martha Crutchley och Joshua Ward. Och jag har lyssnat på podcasten Morbid. Det avsnittet heter Erica och Benjamin Seyfried, Natural Born Assholes. Och så har jag lyssnat på ett avsnitt av Rotten Mangoes som heter Hooters, Snakes and Navy Seals, Killer Couple Erica and Benjamin Seyfried. Jag har också läst lite olika Wikipedia-sidor, Murderpedia som var väldigt länge sedan, och en artikel på Fox News skriven av Tim Swift med rubriken Infamous Ocean City Thrill Killer, Benjamin Seyfried Denied Parole.
Uff!
Så jäkla obehagligt, eller hur?
Ja, det var riktigt obehagligt. Natural born assholes. Det var de nöjda med, den rubriken.
Alltså verkligen.
Det var de verkligen.
Men de har inte fel i saker för sig.
Nej, det har de verkligen inte. Du, tack snälla.
Tack du, och tack alla ni som har lyssnat. Och verkligen. Vi hoppas att ni är med oss genom hela sommaren. För det, vi brukar ju ha varannan vecka uppehåll under sommaren. Men den här sommaren så har vi inte det, utan ni kommer få lite olika...
Det blir lite best off.
Ja.
Ja, exakt. Från flashbacks, arkiven.
Det klingar inte så positivt. Men precis, eller? Best off är bättre.
Eller från arkiven.
Det är bra. Det är bra.
Jättebra.
Okay. Men innan dess så hörs vi nästa vecka.
Ja, det gör vi absolut. Hej då!
Hej då!
Podplay.